Välkommen till ett nytt avsnitt av Parabol, det svenska magasinet där journalistik, kultur och politik möts. I detta avsnitt av podden Parabol riktar vi blicken mot Brasilien. Ett land där demokratin prövas ständigt, tycker jag. Där motsättningarna är djupa och det speglar ju så att säga, hur inte bara samhället utan politiken är i, inte bara i Brasilien utan också i hela regionen i Latinamerika skulle jag säga. Och där framtiden står på spel, bland annat så har vi ett val nästa år som är viktigt. Och vi har till den här podden bjudit in två mycket, mycket intressanta gäster tycker jag. Vi har, om vi börjar med Isabel Lögren, hon är konstnär och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Du är också forskare inom medieaktivism och visuell kultur. Välkommen!
Tack så mycket.
Det stämmer va? Allt jag sa, hoppas jag.
Det stämmer jättebra.
Vad bra. Och förutom så har du såklart en bakgrund i Brasilien.
Precis, jag är halvsvenska, halvbrasilianska, fast uppvuxen där kan man säga.
Precis, och du följer utvecklingen i Brasilien?
Hela tiden.
Ja, strålande. Och sen har vi Lennart Körling, en bekant till mig i alla fall. Vi känner varandra sedan länge tillbaka. Han är journalist och författare. Han har varit till och från i Brasilien i många, många år. Jag vet inte, vad kan det vara Lennart? 25 år?
26, 27 är det nu faktiskt.
Ja, du ser. Och han har skrivit flera bra böcker om Brasilien. Det utifrån de böckerna har jag lärt mig en hel del faktiskt om Lula, om Brasilien och sen är vi ständigt samtal. Jag brukar alltid läsa dina artiklar och försöka följa. Du har ju också ett brev, ett nyhetsbrev som är bra.
Alltså, som man kan prenumerera på om man vill.
Ja, men säg det då, kom igen nu, lite reklam.
Nej, det är bara att skriva till mig så plockar jag upp er. leonardo@leonardo.st leonardo@leonardo.st Skriv dit så lägger jag upp er.
Precis. Och du har ju skrivit en bok som heter Brasilien. Vad var det som hände som skrevs? Den kom ut 2023 när det var som intensivast i
det Brasilien. Precis efter valet i Brasilien 2022 då, som jag skrev. Jag var nere där och följde valrörelsen.
Precis. Och sen har du också skrivit nu senast en artikel i Parabol, i magasinet Parabol, som heter Därför är Lula Trumps nya fiende. Och vi pratade om det, så att vad var det som kunde påverka det politiska läget i Brasilien? Och då var det den här konflikten mellan Lula och Trump som inte bara handlar om utrikespolitik utan det handlar mycket om inrikespolitik, eller hur?
Det handlar egentligen om att Trump och Bolsonaro är politiska allierade kan man säga. De har samma agenda egentligen. Det är därför som den konflikten uppträtt.
Precis. Och i den här artikeln så pratar du bland annat om Trumps tullpolitik riktad mot Brasilien. Precis som samma tullpolitik har ju så att säga riktats mot andra regioner som även EU har ju fått lida av Trumps påhitt och så vidare. Så att men sen också Lula har ju kunnat svara på det. Isabel, jag tänkte, jag tror vi pratade lite om det, eller jag hörde det när du bara nämnde det, just att det är artikel som Lennart skriver där han pekar på just det här konflikten mellan Trump och Lula. Där man kan se att man skulle tro att Trump vinner på det här, att Lula inte kan så att säga slå tillbaka, men det gör han ju. I FN-talet nu senast så lyckas han ändå lyfta så att säga, inte bara Brasilien utan även regionen på ett annat sätt.
Ja, alltså precis. Man behöver backa lite i tiden här. Alltså, det kanske är viktigt att veta att såklart att Bolsonaro var president delvis när Trump var president. Såklart att där bildades en slags extrem högerblock av den där sorten under den tiden. Såklart att Bolsonaros regering, men mest av allt Bolsonaros familj har en relation till Trump så att säga, eller Trumps administration på ett sätt. Och det förkroppsligas i figuren av hans son som vi kallar för 02an. För Bolsonaro har flera söner, det är 01an, 02an och 03an.
Och alla de är politiker?
Alla de är politiker, även den yngsta som nu framträder också. Plus hans fru, och det kan vi komma tillbaka senare. Men 02an då, som heter Eduardo Bolsonaro, han när rättegången drog, eller när Bolsonaro blev... alltså, anklagad och skulle då gå till rättegång någon gång i maj någon gång. Exilerade sig, och det säger jag med citattecken, Eduardo Bolsonaro i Florida. Där till och med Bolsonaro själv hade flytt till medan det här försöket i kuppen pågick för 2 år sedan, 8 januari 2023. Så såklart att Bolsonaro-familjen har ett fäste så att säga i USA. Men med det ska man inte tro att Bolsonaro har någon slags vidare popularitet bland den amerikanska publiken. Det handlar inte om det alls. Men Eduardo Bolsonaro har försökt med allt han kan att påverka diplomatin mellan Brasilien och USA. Att försöka få politisk asyl så att säga. Till brasilianerna, han säger att han tog tjänstledig. Han kommer in i USA, han säger att han är en politiskt exilerade. Little does he know att han skulle vara papperslös i USA och han är latino, så att han skulle bli ICE target direkt. Men det kan man säga. Men han har försökt påverka utrikespolitiken och det geopolitiska makten i att få Trump att gå mot hans sida och använda Bolsonaros rättegång som någon slags förhandlingsmedel för att kunna fria Bolsonaro. Och därefter deras narrativ är att befria Brasilien från, du vet, den klassiska högerkommunismen och censuren och allt det där. Men det har ju totalt backfired. För att även om Eduardo Bolsonaro ville att använda Bolsonaro som så att säga gisslan, som Trump kallar det, häxjakt mot Bolsonaro. Och Trump slår tillbaka med att ja, Eduardo, det är ju bra. Men vi kommer ändå att ha 50% tariffer i de sektorerna där Bolsonaro har sitt fäste, som är till exempel agribusiness och så. Så det är ett totalt fiasko. Alltså man måste säga så här, Bolsonaro-familjen är jättedålig på att göra statskupper. Alltså de lyckas aldrig, de är totalt inkompetenta. Så det är lite bakgrunden till det här, varför tariffen är så höga. Det finns många andra anledningar. Jag tror att i din artikel du har ju täckt det här med importen av kaffe och så vidare som är viktiga produkter, men också stål och så. Finns en annan detalj att varför Trump vissa sektorer inte hade stora tariffer är att det amerikanska flygplan, alltså kommersiell industrin, de flesta har Embraer flygplan, som är de här medelstora flygplan. Så då ringde, jag läste att flygkommissionen där i USA ringde, alltså du får inte göra så där med Brasilien, i alla fall inte för de här produkterna, för att annars kommer det hela USA bara sluta flyga. Och då backade några sektorer och så vidare, så det är lite bakgrunden till det här varför Trump slog så hårt mot Brasilien.
Embraer, det är ju liksom ett av Brasiliens enda riktigt framgångsrika företag som tillverkar flygplan, va, som man gör på export. Va?
Precis, och jätteviktigt mellan Sverige och Brasilien också, ju numera. Jättestor handelsavtal.
Man kan gå tillbaka ännu mer i tiden, för att det var redan under Bolsonaros kampanj, va, så vi kan ju hjälpa av USA att driva den kampanjen med WhatsApp och sådana grejer. Då, va? Och även då tror jag Eduardo var inblandad och hjälpte var nere och USA och fick information om det också. Va?
Men pappa Bolsonaro, Jair Bolsonaro, är han uträknad som politiker nu? Är det sönerna som tar över?
Ja, då hoppar jag till slutet. Till
jag gjorde
sista, till
aha,
sista.
Det skulle komma.
Ja, det ska komma, för det är det som står på spel just nu.
Okej, vi tar det
precis,
sen.
Vi håller det här, Eduardo, och vi tar det sen. Men det finns en annan viktig spelare i hela det här. Det finns Lula, det finns Trump, det finns Bolsonaro. Men det finns en annan viktig spelare som är högsta domstol, så Alexandre de Moraes, som är den som ledde hela rättegången, kan man säga, i den högsta domstolen.
Alltså nu pratar vi så att alla förstår. Vi pratar om rättegången mot Jair Bolsonaro, där han dömdes till 27 år
till 20
för
år.
Statskuppen 2022.
Statskuppsförsök.
Precis.
Ja. Men han drev ju inte bara den själva rättegången mot Bolsonaro, han har också drivit andra undersökningar. Han har också drivit akter mot brasilianska, amerikanska IT-företag, va, i Brasilien. Mm. Som då liksom har fått lagda med böter för att de inte sköter liksom brasilianska lagar. Och det är ett andra skäl till att Trump också är tullan också.
Precis, han stängde av Twitter, ja. För att, och också inblandas där Elon Musk också, ja. I hela inblandningen. Men det här är redan några år tillbaka. Men så då har vi det här scenariet där vi har Bolsonaro som ska till fängelse eller ska genomgå en rättegång ägde rum nu i början av september. Sen har vi hans son som är typ ditskickad för att påverka Trump och hans agenda. Och få såklart befria sin far. Och sen samtidigt i juli så händer det en jätteviktig BRICS-konferens i Rio. Där träffas Kina, alltså alla BRICS. Och där Lula framför sitt stora tal, eller det han har alltid stått för, vilket är det här multilaterala relationen, så såklart Trump vill inte att det ska ske. Så att såklart att det, och det här, allting jag pratar om händer inom förloppet av vadå, 2-3 månader. Det är typ det här från maj till september. Så otroligt händelserikt. Och Lula då, man kan säga idag, i alla fall i Latinamerika och kanske i världen, är den som verkligen frontar så här. Nej, det här är det vi står för. Men det som också handlar om är att i början av året så hade Lula ganska dålig popularitetssiffror. Och det var några issues, men det var en kris på... I Brasilien har vi någon slags Swish-betalningssystem som heter Pix. Och då är det att bland annat Bolsonaro-familjen överförde flera miljoner reais till en till den andra. Och inte bara för det, men alltså någon slags, inte reglering, men en slags övervakning av stora transaktioner som skulle då kanske beskattas och så vidare, och den diskussionen. Det var en väldigt opopulär diskussion som regeringen inte skötte särskilt bra. Vissa säger att det var ett kommunikativt fel och så vidare, men det här var någonting som inte gick igenom. Men Lulas popularitetssiffror var ganska låga. Men när det här med tariffen och rättegången hände, så plötsligt finns en enorm öppning för Lula igen. Och då hans popularitetssiffror går upp, och nu står vi i en väldigt spännande stund just nu där han verkar fånga upp den här möjligheten för att genomföra både det geopolitiska, alltså han har dialog med Trump, men också för skattesänkningar och allt möjligt som händer nu, som är faktiskt väldigt bra.
Och vad som hänt är att Bolsonaro-klanen, den politiken, så de har försvagats väldigt mycket. Till exempel 7 september, som är Brasiliens nationaldag, ofta med stora kampanjer på gatorna, då gick deras anhängare ut med USA-flaggar, va? Och det, liksom, det slår ju tillbaka mot dem jättemycket.
Jag tänkte, Lennart, gå tillbaka till din artikel. För där, den skrevs ju i, det måste ha varit i slutet av augusti, vi publicerade den i september. Och då var du, alltså när jag läser den så tänkte jag så här, han är lite mjukis där. Han vågar inte ta ställning. Kommer Lula att kunna, det som Isabel nu pratar om, att han lyckas Lula sadla om, alltså få med sig så att säga både opinionen, men också komma ut. Alltså, men i din artikel så var du lite skeptisk, alltså du visste inte riktigt.
Nej, ja, men då visste man inte, men det har det hänt jättemycket.
Du skriver bland annat om den här med om den här tariffen kommer att slå så att säga mot den brasilianska ekonomin, och att det skulle försvaga så att säga Lulas ställning. Men det blev inte så.
Nej, det blev snarare tvärtom, och det är flera saker som hänt, och jag tycker att det så att säga folkrörelserna i Brasilien har försökt liksom se det här, deras motvind har de försökt organisera sig. Man drev dem en kampanj på nätet med en folkomröstning, en digital folkomröstning, där de ville att man skulle ha under 5 000 euro, ska inte betala någon skatt. Och det är de rika som ska betala detta. Det är som en folkkampanj och sådär. Trodde man, det här är bara sådana här vackra tankar, va? Men sen vad som sen hände i kongressen var då att det intressanta är ju kongressen, själva kompositionen av den och krafterna där. För det är så att det finns alltså en fjärdedel är Lula, kan man säga, va? En fjärdedel är Bolsonaro och sen har i mitten Centrao, som kallas för, va? Jag kallar för den breda mitten.
Och då, eller maktpartierna.
Ja, de är alltså intresserade av egna fördelar hela tiden, va? Och vad de driver väldigt mycket, det är så kallade emendas. Man har alltså egna projekt, va, på åtskilliga miljoner i sina egna hemtrakter, va, för att skapa en relation till sina invånare där, men också för att det finns oerhörda möjligheter att korrumpera det hela, va? Och där har också varit en koalition mellan Demorais och kongressen. Va? Där kongressen har, menar, Demorais har gått in och nästan velat liksom stoppa de här emendas. Och då har liksom, redan fram i kongressen, framförallt från den central, va, att det här ska, vi ska bli befriade från detta. Va? Det kallas för blindage, alltså ungefär som en pansarbil ungefär. Man ska skydda sig från högsta domstolen. De ska inte kunna granska dem.
Precis, det var ett stort skandal och det här händer i, alltså det händer någonting nytt varje dag i Brasilien. Så, och det här var faktiskt det här att ge i stort sett politiskt immunitet till politiker. Alltså de kan begå brott och inte ens, och det var fick enorm bakslag också. Väldigt många på gatorna med andra punkter i agendan.
Det intressanta var att liksom då, samtidigt så drev bolsonistas i kongressen att de skulle utverka en amnesti för de som var med i kuppen då. Och då blev det en slags deal, va, mellan de här bolsonistas och Centrao. Och om ni gör amnesti så får ni skydda det från angrepp. Va? Alltså en väldigt ful pakt som man drev. Och man drev igenom den här blindagen i kongressen, men då började folk reagera. Det blev oerhört mycket protester. Till exempel den stor grej i Rio, till exempel, då var då Chico Buarque och Gilberto Gil och Tano Veloso och flera till, liksom uppframträdde.
Man måste ju säga att det är de stora artisterna från diktaturen och framåt, ja, det, också. Alltså, precis, vi pratar, ja, om de är nästan som gudar, alltså, inom kulturen, ja, i Brasilien, eller hur?
Och väldigt, väldigt duktiga. Det är hög klass på deras musik också. Va? Precis. Och vad som hände då liksom, det var att då backade, det skulle gå till senaten också. Det var en kammare i kongressen som hade sagt ja. Sen skulle senaten också säga åt det här, va? Och då backade de, va? För att förstå att det här går åt helvete. För att väljarna kommer att rösta emot oss om vi säger ja till detta. Va? Så att då plötsligt så följde den grejen. Och då innebär troligen att den här amnestin också på något sätt blir lite svagare. Så att det är kaos där i kongressen för närvarande. Och frågan vad som händer. Men vad som sen hände också, som nästan efter detta direkt, det var att man i kongressen så godkände man det här förslaget om skatte, att skattefrihet upp till 5 000 i all. Plötsligt godkändes hela kongressen, hela deputerade kammaren godkände detta. Allihopa som godkänner detta förslag som verkar som utopiskt på något sätt.
Och det är också en kohandel där, eller?
Nej, jag tolkar det som att detta var helt enkelt att de fattade. Nu är vi rätt illa ute, vi är rätt impopulära. Vi måste göra någonting så att vi blir glada igen. Mm.
Alltså, ja, men det som hände, om man går tillbaka till veckan där rättegången hände. För att det här med det här skatte, alltså i alla fall skattefrihet för de som tjänar 5 000 reais eller mindre. Och hur mycket 5 000 reais?
Det är ungefär
8 000 spänn i månaden. Ja, så det är faktiskt de låginkomsttagare. Den här idén har ju varit på tapeten väldigt länge. Men det fanns ingen lucka, kan man säga, politiskt för att kunna föra fram det och få den godkänt. Så den har ju varit där. Det var en av Lulas vallöften och det har med social rättvisa och sådär. Och det finns massa andra program som kommer och nu komma med. Men det som var, om vi går tillbaka till det här, BRICS i juli, tarifferna. Vad händer i och sen, det här rättegången var väldigt strategiskt. Den hände mellan 1 och 5 september. Och jag tycker det var genialt för att det här domstolen, Bolsonaros dom kom den 5 september. Den 7 september är Brasiliens nationaldag. Och olikt i Sverige, där nationaldag händer ingenting i det här landet. I Brasilien, det är den största dagen. Och Bolsonaro har historiskt, sen han valdes första gången 2018, använt det här 7 september, 7 september, för att verkligen prata med sin bas och göra sina spektakulära nationalistiska brasilianska flaggor överallt, och han fotbollströjor som han hijackade från det hela brasilianska befolkningen.
De har nästan kidnappat flaggan.
Han har totalt kidnappat den symbolen som har nu stod i hans tid för patriotism och nationalism och alla de här hans agenda och så. Och just att han blir fängslad, får sin dom den 5 september, och han får inte tala offentligt, han får inte ens uttrycka sig på sociala medier, han är så här incommunicado. Och vad händer då? Väldigt intelligent, smart move, att den 7 september, visst kom flera bolsonarister till då Avenida Paulista och Copacabana i Rio, Avenida Paulista São Paulo, men de hade ingen frontfigur alls. De försökte faktiskt, om vi pratar presidentvalet nästa år, framföra São Paulos guvernör, Tarcísio de Freitas, som den potentiella nya figuren. Och Michele Bolsonaro och hans fru då sitter där. Men det går inte så bra. Alltså. Bolsonarismen har ingen språkrör. Å andra sidan, hans anhängare försöker med allt de kan. Så Lennart, du pratade om det här USAs flagga, men picture this, alltså det är inte någon som håller en liten flagga och viftar. Det var en flagga som var 40 meter lång, 15 meter bred, så att man kunde se den från Elon Musks planet i Mars. Va? Och det var, och just där, det var då, okej, rättegången redan gav Lula och den sittande regeringen en möjlighet. Men just det här symboliska värdet på det där, var det så att Lula då kunde ta ännu starkare det här agendan om suveränitet. Så hela narrativet vände om Bolsonaro, den som patriotism och Brasilien som land och så vidare. Så nu sa Lula, ja, suveränitet. Det finns ingen främmande makt kan komma hit och bestämma över vår internpolitik. Under tiden hade Trump försökt att stämma Alexandre de Moraes med en slags Magnitsky-lag som USA har för att stämma och fånga främmande ledare på folkbrott och sånt. Ja, och där var det en tydlig signal att bolsonaristerna, de är ju desperata. Och att det där USA att vädja till Trump totally backfired igen. Och där fångade Lula din stora möjlighet för att föra ett nytt talan om vår suveränitet, och vi kommer aldrig att förhandla bort vår suveränitet. Vi är ingen, det här är ingen koloni som, och så vidare. Så det var också en intressant avkoloniseringsdiskurs som sen han förde över bara ett par veckor senare på FNs årliga möte, där Brasilien traditionellt har den första talet. Den första talet, och vem är den andra som talar? Trump.
Och det tänkte jag, Isabella, att det är en intressant vändning, för att vi läste en artikel, Lennart, vi som försöker hålla oss ajour med Brasilien och Latinamerika och andra, och även andra regioner i världen. Vi förstod att här finns det en konflikt mellan Trump och Brasilien, skulle jag säga. Och vi visste inte hur det skulle gå. Och om vi inte, så att säga, som ni gör, att man är så att säga, dagligen kollar, så visste vi inte så här, vad kommer att hända i FN. Det var ju flera som skulle tala, bland annat Petro från Colombia pratade och så här, men där är det någon vändning från Trump. Alltså
han... Det är intressant det hur Lula agerar. Han är inte som de här västeuropeiska ledarna som liksom hyllar Trump och sådär. Men han är ju samtidigt inte in i sådär. Liksom, han går på, han är inte aggressiv. Va? Utan han är en förhandlare. Va? Och en väldigt fin framtoning också på något sätt. Så han lyckades ju liksom hitta Trump i någon trappa där liksom, och växla några ord med honom och sådär, va. Och sen sa Trump, ja, han verkar vara en sympatisk man det här då. Och sen har då de fört ett telefonsamtal också.
Jo, men det kan inte vara, Lennart, det kan inte vara bara en slump, utan att Trump plötsligt vänder. Alltså att det, alltså, han är väldigt, väldigt konfrontativ gentemot Lula. Precis som ni säger, Lula svarar. Och så just i FN där man tror att här kommer det bli den stora krocken, och så blir det inte det.
Ja, men jag, på ett sätt,
det kan inte vara en slump.
Det kan finnas saker bakom det hela, men Lula har sett att till exempel stackars killen från, vet han nu, från vad heter han, Zelensky. Han blev ju helt enkelt bortmobbad på något sätt, va? Men Lula hade en annan styrka på något sätt, va? Han har självsäkerhet och han vet vad han står för. Och han har en politisk grund på något sätt också i det han håller på med. Så att jag vet inte om det är de här grejerna som snackar om att de vill ha sitt kaffe i USA och de var i sina flygplan och sådär, och sådana grejer. Men han har kanske insett att det var kört liksom. Det gick inte att stoppa Bolsonaro längre. Det kan inte hjälpa honom längre.
Ja, precis. Men en sak som var... Brasilien har alltid haft den första talet på FNs årliga konvention. Oj, gud, vad heter den nu? Jag glömde.
Generalförsamlingen,
just det. Av olika skäl. Men, och Lula, han gjorde ett tal som hade precision, ödmjukhet, och pratade utan att peka fingret åt någon, pratade om allt som var viktigt, det här multilateralismen, internationell solidariteten, att det är en genocid i Palestina som pågår, och mycket om miljö och så vidare, som är det som står på Brasiliens agenda, men också den geopolitiska agendan. Grejen är, Trump stod i backstage och väntade på hans tur, för han skulle komma strax efter. Och det är precis när Lula kommer på backstage och Trump kommer in att de träffas, alltså allting säger som att de träffades på 39 sekunder. Och Trump är väldigt personalistiskt. Han behöver ha, som vi alla vet, en slags personlig connection. Jag vet inte om han bryr sig om ideologi, absolut. Men där fanns det, som själva Trump säger, det blev en kemi mellan oss. Och men just det här, och så att Trump höll på i en timme och bara bluddrade och bara babblade och sådär. Och det, han sa någonting om det, jag träffade honom backstage, han verkar som en schysst kille typ. Och det är någonting som de internationella medien har inte alls fångat upp. De har bara fokuserat på hans babblande eller att det här med the escalator. Amerikanska medier som jag tittar väldigt mycket på också. Särskilt så här late shows och så vidare som jag tycker är intressant med komedi och just det här, komedins roll i de här tiderna och så vidare. Men anyway, det här är någonting som varken den svenska pressen har plockat upp, varken den internationella pressen har plockat upp. Ingen har plockat upp, men i Brasilien var det jättestort. Så stort att det var flera memes, så här kärleksmemes från Trump till Lula och så vidare. Så att, och sen i en presskonferens strax efter, dagen efter i New York, så var det såklart många frågor till Lula. Vad ska du prata om med Trump? Och Trump sa så här, jag vet inte vad jag ska prata med om honom. Men så här, vi är båda två 80 bast. Vi är inte här för att leka. Vi är inte här för att... Så att jag ska sitta och jag ska lyssna på hans intressen. Jag ska föra fram våra intressen. Och sen får vi se. Alltså väldigt mycket en väldigt pragmatisk attityd. Inte så här... För att det här ideologiska funkar inte i det här läget. Det är mest så här, ja, jag ska föra fram det jag tycker. Han ska föra fram det han tycker. Och så får vi se hur det går.
Men det är ju Lula, han är ju statsman och en förhandlare liksom, sådär, och grundare, som man sa förut också, en grundare i vad han tycker, va? Och då kan han liksom möta Trump på den styrka position på något sätt, kan man säga.
Jag tänkte på så att vi hinner med det som nu har vi pratat om den här vändningen som är väldigt intressant, hur opinionen vänder plötsligt. Och så vet vi att det är ett val 2026. Och det första jag ser till exempel att, ja, men Lula har varit med länge, han är tillräckligt gammal för att kunna dra sig tillbaka. Det verkar vara svårt att få fram nya ledare. Vi vet ju, om man går tillbaka, att det inte gick så bra med Dilma. Att det blev en konfrontation och högern passade på att försöka få bort henne. Hur ser det ut om som jag förstår det så finns det de som vill att Lula ska vara kvar, men om man inte skulle vara kvar, finns det andra som skulle kunna ta över?
Det finns väldigt svårt att se någon som skulle ha samma position som Lula. Tyvärr så är det ju hemskt att en 81-årig gubbe som ska ta upp i val. Han är ändå vänsterns enda alternativ. Men det är så tyvärr. Och i valen i Brasilien är också väldigt personcentrerade. Så att det handlar mycket om personen. Inte bara politiken, utan även personen. Och det är bara Lula som finns där på något sätt.
Vad tror du, Isabel?
Alltså man kan säga att Lula är en väldigt framstående figur i brasilianska politikens historia, särskilt i den här demokratin som vi har haft sedan 1988, om man ska räkna från när den nya konstitutionen blev accepterad i Brasilien. Diktaturen upphörde 85, så såklart har han varit väldigt avgörande för utvecklingen av den brasilianska demokratin. Men såklart en sån figur, stark person, alltså såklart att mot Bolsonaro, man behövde ha en figur som var lik. För Bolsonaro, man kan säga allt, men han har en otrolig karisma. Han lyckades få med sig, var väldigt populär. På gott och ont. Men så vem är det som skulle kunna fronta Bolsonaro i valurnet? Och Lula vann, men han vann med en mycket liten majoritet. Det var 51%. Så man kan säga att landet är fortfarande delad och att det inte är avgjort alls. Men såklart att Lula kan ha en bolsonarismen. Nu kan vi prata nu om Bolsonaro som figur. Det kanske är någon i familjen. Om det blir någon, vissa politiska analytiker säger, om det kommer någon som har efternamnet Bolsonaro, så är det jättebra för Lula. För alla har fått nog av Bolsonaro. Det är ingen som står ut med dem
men
längre.
Han från men São Paulo har ju lyft flera gånger. Ju.
Han från São Paulo har vuxit flera gånger, men han kommer inte bli. För han har, det har hänt flera saker bara i sista veckan i São Paulo. Så han är, jag tror att det är ingen som räknar med honom mera.
Han backade ett tag. Han verkar komma tillbaka.
Det jag läst senast och hört och själv tänkt att det här är inte en kandidat som skulle kunna. Han försöker vara bolsonarista sådär. Men man så tänker jag också att bolsonarismen finns kvar och den är farlig. Men det är ju av högern. Man kan säga att det är en tredjedel och det minskar. Alltså som vi kallar för Bolsonaro purusang. De puristerna, bolsonarist. Så att de äger inte hela högern. Sen har vi den resten av högern som är varken Bolsonaro men också inte rösta på Lula. Sen har vi vänstern som hälften är stödjer Lula, men hälften stödjer lite grann. Så, att vi har den här breda mitten
jag tänkte på så här, vi styckar det här lite. Om vi tar högen, där är den här förändringen som ni ser som säkert så här, ja, men det var historia, men som är väldigt intressant när bolsonarismen tar över så att säga högen. Alltså nästan totalt, alltså det är men den här traditionella högern,
inga personer att plocka fram, va?
Precis, ja.
Men jag tyckte den här traditionella högern har ju backat, alltså de har svårt att hävda sig gentemot bolsonarismen, eller hur?
Ja, nu jag menar, om man centralt så kallar de det höger hela gänget egentligen, ja. Och vad som hände till exempel helt nyligen, det var att det finns två partier som heter União, som är ett gammalt högerparti, och Progressista, som också är ett gammalt högerparti sådär, som har liksom varit med i regeringen för Lula, liksom med hans underlag på något sätt, va? Men nu så ställer de sig att nu bildar de en egen federation i kongressen, va? Och troligen med avsikten att man ska liksom profilera sig inför nästa val. Och de försöker liksom lyfta upp sig, men de måste ju ha någon person som kan liksom kan entusiasmera. Det kan komma upp någon TV-kändis eller sånt där, det vet man inte vad det kan komma, men alltså.
Men är det, tror du verkligen att det skulle kunna bli någonting annat än att det är bolsonarismen mot Lula så att säga, eller det som finns, alltså vänster som finns kring Lula, att det finns andra ingångar, alltså att det skulle överhuvudtaget kunna vara det.
Alltså det är väldigt oklart just nu, och även när jag var på väg hit så lyssnade jag på en analys som är så att alltså om man ska tänka idag, om det kommer någon med efternamnet Bolsonaro och Bolsonaros fru, Michelle Bolsonaro, har blivit nämnd som en potential kandidat, och då har vi så här anor av lite så här Evita Perón i det hela. Så att kanske, ja, men alltså, så just nu kanske, om det är det här så polariserad, så absolut Lula bara hämtar, för det är ingen som orkar med Bolsonaro-familjen längre. Problemet är att det kommer att hända väldigt mycket här inför årsskiftet, och det handlar om vilken agenda den här mittenhögen väljer att ta. För att den högen som inte är Bolsonaro, vad är deras intressen? De vill inte höra om korruption, det är det de anklagar vänstern för hela tiden, såklart. De åberopar det här med att Lula blir fängslad för korruption, även om han blivit frikänt och allt det där, men det spelar inte så stor roll för de väljarna. Så att de vill inte ha mer korruption, och de orkar inte med Bolsonaro. De har konservativa värderingar men också liberala i marknad. Så att där finns en slags situationistiskt. Vem är det som ska motsvara deras intressen? För Lulas agenda, den är rätt så tydlig nu. Så att om han lyckas få fram det här med med inkomstskatt för fattiga, det kommer med sjukvård. Så att, vad är det som är viktigast för brasiliansk internpolitik just nu? Det är institutionell stabilitet, att institutionen funkade, så att det här rättegången visade att vi har solida demokratiska institutioner. Sen kan man prata om rättegången och domstolen och så vidare. Det finns olika åsikter om det. Och sen sjukvård står jättehögt. Och såklart inflation och så vidare. Så att vem är det, hur kommer den här nya högen eller den icke-bolsonaristiska högen fånga upp vilken agenda? Det står på spel just nu, och den som kan ta den kommer Lula och behöva...
Det är mycket förhandlingar för närvarande i kongressen, och det handlar om alltså mycket... Ekonomin har gått skapligt under Lula, kan man säga. Va? Skapligt i alla fall. Va? Själva budgeten, det räcker inte riktigt, det saknas pengar i budgeten, och det har varit väldigt mycket förhandlingar kring detta, att man ska beskatta de rika, va? Man skulle beskatta de här olika bettingföretagen och sånt där, och nu just det håller man på förhandling, det läggs fram förslag i kongressen, i olika kommissioner, va? Hur man ska lösa detta då, och då har vi ju Lula vid att man ska då beskatta de rika, beskatta företag, beskatta bankerna, va? Men det håller liksom högern emot då. Mm. Och det var ju en omröstning, det var en kommission, va? Det var 13 mot 12 i den här kommissionen för ett slags förslag som skulle ge vissa, gå lite åt Lulas håll, men inte hemskt långt, va? Och det där är väldigt, som du säger, det är det där som väldigt mycket händer just nu, och det är det som man får se vad utvecklingen blir.
Men Lennart, jag tänkte på, då har vi lite pratat om, eller försökt att få en blick om kring högen. Hur ser det ut på vänstersidan? Det är precis som vi sa tidigare, det verkar vara Lula, det finns inga andra. Men det finns ju ändå en nu tvekar Isabel.
Nej, det är inte att jag tvekar. Jag tänker att det är viktigt, alltså, det är klart, som sagt, Lula är en helt avgörande figur, mycket stark, och just nu gör ett jättebra jobb på den geopolitiska maktspelen. Och kan fronta Trump på spel och verkligen vara en världsspelare, särskilt med BRICS och så vidare. Så det är klart att det finns det största intresset av Brasilien att fortsätta med att förbli en stark spelare och fortsätta också så här, föreståndare för demokrati. Och det är någonting som är så ungt hos oss och så skört. Men ändå på något sätt den brasilianska demokratin nu framstår som en väldigt stark demokrati. Och å andra sidan så klart att tiden går, och även i partiet så finns det inte en kandidat som kan ärva Lula på samma sätt. Jag har försökt i sista valet och så vidare.
Det var att han kom på fackföreningsrörelse, kom på sociala rörelse. Va? Och det finns inga sådana personer liksom i Brasilien för närvarande. Och fackföreningsrörelsen är för svagad, kan man säga. Va? Det finns inga personer där. Så att det är det som är sorgliga, va? Att det inte finns någonting. Och också att vänstern som vänster är ganska svag egentligen då. Att det finns inte liksom... till exempel, det var några från PT som faktiskt röstade för det här förslaget om att man skulle skyddas från korruption, va? Så att liksom det finns inte den starka, riktigt starka vänstern som driver på och som får med sig folk, va? Och brasiliansk politik är alldeles för lite själv ideologi, utan den bygger mycket personer hela tiden. Och de finns inte, tyvärr.
Ja, det finns yngre politiker såklart, men av en sådan skala som Lula har. Och det får vi se, vem är det som ska ta det här arvet vidare? Och det kanske är en akilleshäl av brasilianska arbetarpartiet, PT, som är jättebra, jättestarkt. Och det, därför pratas det att det finns också en slags lulism. Ja. Så att det återstår att se, men ja. Det kanske är att det finns inga alternativ just för 2026.
Det men... Peter blev så mycket Lula, han har tagit över lite väl mycket. Han har inte släppt fram lite folk här omkring sig, utan han har behärskat partiet fullkomligt. Och det är liksom...
men kan det också vara det här, Lennart, att han, någon gång han har gjort det så har man inte lyckats överhuvudtaget, eller?
Ja, Dilma var ju hans favorit på något sätt då, som han tyckte var så duktig och så där då, och som inte riktigt klarade av det tyvärr. Men det är liksom det är väl också att han har haft ett slags vetorätt på något sätt i partiets politik också rätt mycket. Så att han har haft en slags järnhand över partiet.
Kan det här vara nu kommer jag med fördomar, men jag tror att ibland så börjar man ju diskutera dem. Är det den här traditionen i Latinamerika med caudillister, alltså med caudillo, att man har svårt inom, till exempel inom vänstern har det varit väldigt svårt att kunna, man samlar sig kring en ledare, stark ledare, och sen när den här ledaren försvagas eller kopplas bort, alltså så har vänstern haft svårt i Latinamerika att komma tillbaka, för att man bygger allting på det.
Hela partiet, hela politiken i Brasilien, det är så att det är lokala lokala gubbar som bestämmer och som samlar folk omkring sig. Så att det ser ut som gör kongressen, det beror på att det hela tiden lokala maktpositioner som väljs in till kongressen för att de liksom på något sätt försvarar sina intressen. Och att det liksom finns väldigt få som, det finns ju ingen politisk medvetenhet på riktigt på samma sätt hos folk, va? Det är ganska få som har de kunskaperna om politiken så att de verkligen har en grundad åsikt egentligen.
Fast det kan också ändras väldigt snabbt, och på grund av sociala medier och så är många fler delaktiga, och det som de här sista valen har visat, så att just för att vara delaktig, för att det är så mycket på sociala medier som används som politiskt verktyg, till och med på WhatsApp och så vidare, så har folk behövt att läsa på demokrati och diskutera demokrati. Det var inte så när jag växte upp. Alltså det här demokratiska medvetandet är någonting som har vuxit i vardagsspråket, så att säga. Så det är en väldig utveckling, kan man säga. Sen finns det några figurer som är kanske guvernörer eller borgmästare i olika städer, till exempel Eduardo Leite, som är en yngre i alla fall, man säger ung, 40-50, mellan 40 och 50, som är guvernör i Rio Grande do Sul, om jag inte har fel, som kan vara en sån figur. Och Rio Grande do Sul i brasiliansk politik har också varit en viktig delstat i allra södra Brasilien, men det är otydligt för att det är inte helt det finns också kritik mot honom från som jag hör också. Så att det finns några figurer som skulle kunna växa in i rollen, men de behöver i så fall katapulteras till den nationella scenen och se hur det spelas. Alltså.
Ja, Lola kan ju inte ställa upp, han kan ställa upp möjligtvis nästa år, och sen blir han 85 och nästa gång, då får han ställa upp igen uttaget. Va? Så då måste någon komma där och fråga vem det är. Och liksom det.
Precis, så det finns några figurer som börjar synas mer och mer, men kanske inte så tidigt som nästa val.
Vad anser du om Bolo som jag tog ansvar som en möjlig, alltså ja. Det är PSOLs starka man.
Just det, Guilherme Bolo som är
från São Paulo.
Som är från São Paulo, och han är väldigt medial, kan man säga, och han har
men han lyckades inte nu senast.
Nej, men han var presidentkandidat, men grejen i Brasilien är att det är, du vet, presidentkandidat, det kan finnas 15 stycken, 10, 6, 7, 8.
Men även i São Paulo lyckas han inte.
Guvernörsvalet.
Precis, han förlorade guvernörvalet till Tarcísio de Freitas, som är den som bolsonarismen trodde att skulle vara deras kandidat och kanske är inte längre. Men såklart att det finns vänsterfigurer som är på uppgång, men sen är det så här, hur kommer de fram i den nationella scenen är det som återstår. Men jag tror att allting handlar om vad är det, vilken agenda som kommer att vinna nästa val. Och det är inte avgjort än, vad är det som ska vara. Bara för en vecka sedan, det här med skattesänkningar, skatter, ja. Det var inte någonting som man pratade mycket om. Och det var tillbaka till det jag sa i början. Nu finns ett politiskt moment att det här med rättegången och så har tagit en politisk fråga. Mm. Och så kommer det här ekonomiska frågan under som sekundär, viktigt för regeringen, men i det allmänna, i medierna och så. Den typ smög in från sidan. Och det är därför, alltså det här packet av blindaging var väldigt användbart för att göra ett politiskt som tog över medierna, medan det här andra som är det schyssta och som handlar om sociala medier, gled in i skymundan. Och då blev accepterat. Så att det, numera ser jag det väldigt skickligt politiskt hur de här kriserna kan hanteras. Och hur de spelar de här frågorna, inte bara mot varandra, men i samspel med varandra för att kunna lyckas med agendan. Men å andra sidan...
Att det var så uttänkt eller?
Ja, det är olika politiska analyser som jag har läst som hävdar att det kunde ha utnyttjats det här politiska momentet för att driva de här frågorna på lite olika sätt och hur mycket media genereras från alla. Men det här med inkomstskatten, det var inte någonting som alla debatterade förra veckan. Det var något annat.
Det
och sen plötsligt kom det upp. Så att det är det man behöver också förstå, att det kommunikationen och det mediala spelar så stor roll nu, och det har ändrats väldigt mycket sen Lula var president sista gången där i 2000-talet. Och det är någonting som det här vänstern har behövt lära sig, för bolsonarismen var väldigt duktig med sociala medier och att prata med de yngsta och verkligen utnyttja de här mekanismerna. Vänstern har varit lite långsam med det. De har inte riktigt fattat grejen.
Och inte bara i Brasilien.
Nej, inte bara i Brasilien, precis.
Gott folk. Ja. Vi har ju pratat länge om Brasilien och jag tycker det är bra, vi måste följa utvecklingen i Brasilien. Härifrån, från Sverige, så är det lite så här, ja men det är långt dit, men vi pratar om Brasilien som en stormakt, alltså inte bara i Latinamerika utan i världen, spelar en viktig roll, och då borde ju svenska medier, svenska politiken kolla mer och följa den här utvecklingen. Och det gör ni väldigt, ni två gör det väldigt bra. Jag vill att Lennart, som hade den här artikeln som jag tyckte när jag läste den så här, jag tyckte men det är en bra analys, men han är lite där i slutet där, så går det ju ner så här, men det är inte säkert att han fixar det, men Lennart, du verkar vara ändå glad att han fixar det.
Det är ju fantastiskt tycker jag, liksom, den vändningen och sådär. Sen frågan är hur pass länge den varar och hur den är, hur högern kommer att agera framöver, så om de lyckas komma tillbaka på något sätt, det vet man ju inte, men nu så är jag är väldigt positiv just nu.
Bra, tack. Intressant samtal, och det är ju jätteintressant utveckling i det som händer i Brasilien som en stor makt, och det är viktigt att vi från Sverige bevakar det. Och vi kommer såklart att fortsätta och bevaka Brasilien. Jag hoppas att både du Isabel och du Lennart kan komma tillbaka både till podden, men att ni får gärna skriva i Parabol sådana här lite längre, lite mer djupare artiklar än bara en notis. För det är det vi, tyvärr så blir det mer och mer att man får läsa sådana här korta notiser. Vi behöver nog lite djupare analyser, och i Parabol så gör vi faktiskt det. Vi ser till att de som skriver får lite mer utrymme för att kunna... analysera, komma med synpunkter, kunna så att säga jag tror att det blir så här, ser det i alla fall ut, och använda sig av så att säga olika teoretiska redskap. Det är det så att säga Parabol är till, det här magasinet, och genom podden också så försöker vi också nå lite annan publik också, som inte alltid vill läsa de där långa djupa texter, men det vill vi att ni gör. Och jag vill också säga att vi vill att ni prenumererar på Parabol. Parabol.press är våran. Annars kan man alltså komma in Alltså det är fritt fram, vi har inga betalväggar i parabol, utan tanken att alla ska kunna ta del av den här, men genom att prenumerera så kan man faktiskt stödja parabol. Och sen vill jag gärna att ni delar det här parabolavsnittet om Brasilien, ni som lyssnar på det här, att fler borde lyssna på sådana här djupa, och framförallt lyssna på Isabel och Lennart som är experter på en stor makt i världen. Lennart, du ville säga något i slutet där.
När kommer den här upp då?
Det här kommer upp nu snart, så fort som möjligt. Så jag återkommer till det.
Ja. Ja, bra. Det är bra att det kommer snabbt, för att vi behöver göra en ny podd snabbt, för saker och ting ändras väldigt viktigt. Det var jätteroligt att vara med, och hoppas att alla lyssnare kommenterar. Och,
hoppas att jag, även om man kan också då prenumerera på mitt nyhetsbrev också. Det kostar ingenting.
Ja.
Jag har ingenting ni kan prenumerera på, men ni kan bara googla mig och se vad jag gör.
Isabel, du får skriva i parabol gärna.
Men jag har någonting jag kan annonsera. Jag har redigerat en antologi, samredigerat en antologi med min kollega Paula Sartoreto från Jönköping universitet och två forskare från Brasilien, Gisele Martins från Favela da Maré i Rio och Luca Fagni från São Paulo, som heter The Planalto Riots. Och den handlar om flera artiklar av olika forskare i Brasilien och i Sverige om just det här händelseförloppet mellan valet 2022 och kuppförsöket 8 januari 2023. Och den heter The Planalto Riots, Making and Unmaking a Failed Coup in Brazil.
Is it in English?
In English and Portuguese.
Bra. Tack så mycket Lennart och Isabel, och så tackar jag också Francisco Contreras som är internationell redaktör för Parabol. Tack så mycket.